Halleluja. Vi vill upphöja kung Jesus tillsammans. Det är underbart att få vara samlade en påskdagsmorgon. Och en del av oss, vi har redan hälsat varandra med den här fantastiska hälsningen. Herren är uppstånden. Och då får man detta fantastiska svar. Han är verkligen, sannerligen uppstånden. Det här är ju en fantastisk verklighet. Och Vatsche, du sa, du är så glad att det är bara Jesus som har uppstått. Jag instämmer av hela hjärtat. Jag blev påmind om någonting som kommer att ske i framtiden. Där djävulen kommer att kopiera detta. För det står ju faktiskt om vilddjuret att ett av dess huvuden blev slaktat. Och så uppstod det igen. Dess dödliga sår kommer att bli helat. Och det är en av anledningarna varför människor kommer att hylla och tillbe vilddjuret och draken. Men jag instämmer helt och hållet i detta att det är Jesus som uppstod. Tänk att, som jag sa, jag tror det var i söndags, han är den enda som inte kom för att ta liv utav härskarna, utan för att ge sitt liv. Vilken skillnad. Han gav det av kärlek, inte för att bli berömd. Inte för att få ännu mera makt, inte för att kunna förtrycka människor, utan för att rädda oss, för att frälsa oss. Så tack och lov, han lever, och det är ju det budskapet vi verkligen får påminna varandra om idag. Det står så här i andra Timoteusbrevet i andra kapitlet i vers 8. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda. Vi tror på en Herre som var faktiskt död. Han var inte skendöd. Han var död på riktigt. Och vi tror på en Herre som är uppstånden. Han hoppade inte ner från korset när romarna hade gått hem för han var skendöd. Och så gömde han sig och flyttade till Indien. Vet ni vänner, det finns sådana läror. Det finns de som tror på det. Nej, vi tror på en Herre som verkligen dog för våra synder. Som rev sönder skuldbrevet och spikade fast i korset. Vi tror på en Herre som var död och som verkligen uppstod. Jag vill läsa om den händelsen utifrån Markus evangeliet. Det 16 kapitlet, verserna 1-8. Markus 16, verserna 1-8. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom, det vill säga Jesus. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sa det till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på högra sida klädd i en lång vit dräkt. Och de blev mycket förskräckta. Men han sa det till dem: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden. Han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: han ska gå före er till Galileen. Och där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem, och de sade ingenting till någon, därför att de fruktade. Paulus sa till Timoteus: tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda. Vi tycks ha så svårt att tro på det vad Jesus säger. Och vi är inte ensamma om detta. Hur ofta har inte Jesus sagt medan han levde att han skulle gå och dö, och efter 3 dagar eller på den tredje dagen så skulle han uppstå? Han har ju sagt det till sina lärjungar. Om vi tittar på Markus 8, vers 31. Markus 8, 31. Då står det: därefter började Jesus undervisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Det var ingen hemlighet för lärjungarna. Han hade ju sagt det till dem. Jag måste dödas och jag kommer att uppstå efter 3 dagar. De kanske inte hade hörapparaten med sig när han sa det. Jag menar, han sa det tydligt och klart. Och när det väl hände, då läser vi om bestörtning och fruktan, och de sprang hem och sa inte till någon någonting. Hur är det med dig och mig när Jesus säger något till oss? Och han säger ju väldigt mycket till oss. Vi har ju hans ord här framför oss. Tror vi på det Jesus säger? Eller tar vi det bara som en option, en möjlighet bland många andra? Lärjungarna hade tydligen problem med detta. Och sen fortsätter Jesus att undervisa om detta 2 kapitel senare, i Markus 10, verserna 32 och 34. Där upprepar Jesus profetian om hans personliga framtid. Jag läser: de var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de 12 och talade om för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem. Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar ska han uppstå. Än en gång säger Jesus det till dem. Och han säger det offentligt. Han säger det på ett lättbegripligt språk för dem. Och han går in i detalj. Han säger till dem: det är i Jerusalem jag kommer att dö. Han säger: de som kommer att sitta till dom över mig, det är översteprästerna, det är de skriftlärda. Och så var det. Jesus säger till dem: hedningarna, det vill säga romarna, de kommer att håna mig, de kommer att spotta på mig, de kommer att gissla mig, de kommer till sist att döda mig. Alltså in i minsta detalj säger han till dem: så här kommer det att bli. Men, och där kommer detta välsignade men, efter 3 dagar ska jag uppstå. Hur tydligt behöver Jesus tala till mig innan jag tror på honom? Innan jag tar honom på allvar? Vi säger: jag tror på Jesus. Och det vill jag utgå ifrån att vi alla gör här. Vi tror på Jesus. Men jag tror att det ingår i detta, i den här bekännelsen, jag tror på Jesus. Det är inte bara på att jag tror på en person, att den har funnits och att den kanske finns just nu, utan om jag tror på Jesus, då tror jag på vad han säger. Jag tar honom på fullaste allvar. Jag instämmer i det att det han säger är sant. Om jag inte gör det, då kan jag inte säga att jag tror på honom. Då kan jag säga att jag tror att han har funnits. Då kan jag säga att jag tror att han finns. Det är många som tror att Jesus har varit en historisk person. Men finns den här tron där vi tar honom på fullaste allvar? Lärjungarna hade tydligen svårt med detta. Och då är vi i gott sällskap, kan vi i alla fall säga. Och en annan gång, då tar Jesus fram den här kända liknelsen av en profet som de alla kände till. Han talar till judarna när han talar här. Alltså, det är ju inte smålänningar eller skåningar han har framför sig när han säger det första gången. Utan det är judar. Och då tar han fram den här liknelsen om Jona, en känd profet. Och han säger, liksom Jona var i den stora fiskens bug i 3 dagar och 3 nätter, så skall människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Och ändå så trodde de inte. Det verkar som att Jesu fiender trodde mera på vad Jesus sa än lärjungarna. Nu, det här var ingen stor berömmelse för oss. Vi är också hans lärjungar. Varför säger jag så? Jesu lärjunge Matteus berättar om detta i kapitel 27, verserna 62-66. Nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus. Så det var ju fienderna samlade. Fariseerna, de skriftlärde, och hedningarna, Pilatus. Och de sa det, Herre, vi har kommit att tänka på vad den där villoläraren sa det. Lärjungarna kom inte ihåg det, men fienderna kom ihåg. Det han sa det medan han ännu levde, efter 3 dagar ska jag uppstå. Det var märkligt att de trodde. Ge därför befallning om att graven blir säkert stängt fram till 3:e dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl hans kropp och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa det dem, här har ni vaktstyrkan. Gå och bevaka graven så gott ni kan. De gick och bevakade graven och förseglade stenen, och de satte också ut vakter. De tog Jesus på fullaste allvar. Fienderna, de icke-troende, världen, trodde mera än lärjungarna. När jag läste detta och jag fick förståelse för detta, sa jag, Jesus, förlåt mig. Hur många gånger är det inte just på det sättet? Jag vill ta dig på fullaste allvar. Och nu är det ju påskdagen idag. Och jag började med uppmaningen som Paulus gav till den unge Timoteus. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda. Och då tänkte jag, det är det jag vill göra. Och det är det jag hoppas vi alla kommer att göra mycket mer än vi kanske har gjort tidigare. För det fantastiska, det hände mycket tidigt på första dagen i veckan. Så kom de till graven då solen gick upp. På första dagen. Vet ni varför vi samlas vecka efter vecka efter vecka på just en söndag för att fira gudstjänst? Det finns ju de som tycker att vi är helt fel att vi samlas på en söndag. Vi borde alla samlas på en lördag. Och så blir det till en stor lärofråga. Vi som har bott i Israel i 17 år sammanlagt, arbetat där och fått tjäna Herren där. Vi har firat gudstjänster där på sabbat, för det är det vanliga där. Det är den lediga dagen. På söndag går man till jobbet. Och då är skolan. Så kan man inte fira gudstjänst. Så vi gjorde det på sabbaten och det var helt naturligt. Det kändes väldigt bra. Men när vi är här, då gör vi det på en söndag. För det är Herrens uppståndelsedag. Och jag kan prisa Herren på en lördag och jag kan göra det på en söndag. Det viktiga är att vi gör det. Och sen hoppas jag att vi fortsätter på måndag. Och på tisdag. Och på onsdag. Och så får vi inte glömma torsdag och fredag. Fastän det är fredagsmys. Vi ska prisa Herren varenda dag. För han är uppstånden. Han lever. Han är med oss i vardagen. Det är det som är det fantastiska. 50 dagar efter uppståndelsen så står aposteln Petrus och predikar på pingstdagen för en stor skara judar. Det var lite av en pingstkonferens, en internationell pingstkonferens i Jerusalem. För de hade faktiskt kommit från många, många länder för att fira pingstdagen. Och då står Petrus där och han predikar efter att anden hade fallit. Och då säger han, Gud har uppväckt Jesus och löst honom ur dödens vånda eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Åh, jag älskar detta. Hur mycket döden än ville behålla Jesus, det var omöjligt för döden. Döden har en kraft. Satan, han har kraft, det vet vi. Men Jesus, vår Herre, han har besegrat både Satan och döden. Döden kunde inte behålla Jesus. Det var omöjligt. Och när Paulus ger den här instruktionen till Timoteus, då är det just detta han påminner honom om. Och det är det vi behöver, liksom gå härifrån med, när vi lämnar gudstjänsten idag, så hoppas jag att vi tar det med oss. Att vi tänker på Jesus Kristus som är uppstånden. Och inte bara som en historisk händelse. Utan att vi tänker på honom som den som bor i oss. Wow! Hela treenigheten bor i mitt lilla hjärta. Och i ditt. Alltså det här är ju obegripligt. Det är så att säkringarna går. Men det är sant. Hela treenigheten bor i oss som tror på Jesus. Tänk på detta. För det förändrar hela vår vardag. Det här är livsförvandlande om vi verkligen tar det till oss. Att vi tror på att Jesus verkligen dog för mig, att han verkligen uppstod från döden för mig. Att jag tror det och att jag tänker på det. Tänk att han som är starkare än döden, han är med dig. Han är för dig. Han är din vän. Han går vid din sida. Det borde bli till ett litet halleluja. Segraren från Golgata och den tomme gravens herre, han finns där mitt i min vardag. Problemen som vi alla har, de är olika, men vi har ju alla våra problem i våra liv. De hamnar så att säga i ett annat ljus. När vi ser dem från påskdagens perspektiv. Det som verkar vara omöjligt. Och det finns en hel massa av det i mitt liv. Och när jag tänker på hur ska vi frälsa Sverige. Ja, vi kan ändå inte göra det. Men alltså jag menar uppgiften. Det finns mycket som jag kan tycka det här verkar vara omöjligt. Men det är inte längre omöjligt. Ty Jesus som är starkare än döden. För honom är ingenting omöjligt. Förstår vi, anar vi hur viktigt det är att vi tänker på den uppståndne, tänker att han är med oss. Att vi inte glömmer honom i våra räkningar, så att säga. Det som händer när jag tänker på Jesus och hans seger över döden, det är att min lilla horisont blir så mycket större. För nu börjar jag räkna med hans möjligheter. Jag behöver inte längre bara räkna med det jag kan, det jag förmår. Och där står jag många gånger. Och så tänker jag, men det här kan jag inte. Det här, det är inte min grej. Här kommer ju pengarna inte räcka. Ni vet hur tankarna går. Vi rör oss på det här mänskliga planet så många gånger. Men om vi släpper in honom som har besegrat döden, ta honom med i vår lilla räkning, då förändras ju hela situationen. Efesierbrevet 1:18-20. Det är Paulus igen och han ber en bön. Efesierbrevet 1:18-20. Jag ber att era hjärtan skall upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Vilken bön! Men det är intressant. Det här är en bön som Paulus ber för de redan troende. Han ber inte för de som är ute i världen att de ska inse. Han ber inte för de som inte har förstått att deras hjärtan ska bli upplysta. Han ber för de troende i Efesus. De som är frälsta, döpta, troligen också andedöpta. Han ber för dem. Och så ber han att deras hjärtan ska bli upplysta. Och där kände jag, åh Herre, här har jag ett stort behov. Jag har gett mitt liv till Jesus, jag är döpt i vatten, jag har fått uppleva andedop. Men jag behöver mera av ditt ljus i min vardag. Att det får bli så här konkret. Hur blir mitt hjärta upplyst? Det är när hans ljus får komma in i mitt hjärta. Och konkret betyder det att vi måste förstå vilket hopp vi har blivit kallade till. Det är ju det han ber om. Så att de förstår vilket hopp vi har blivit kallade till. När människor står utan hopp, och det finns ju så mycket i vår värld där människor står idag utan hopp. Vi har just nu det som är väldigt aktuellt, det här med corona. Och alla som förlorar sina jobb. Viruset kanske är det minsta problemet, men alla som förlorar sina jobb. Som är oroliga, som inte har Jesus och inte har hoppet. Där får ju vi komma och berätta om att det finns hopp. Vi har ju ett hopp. Herre, låt detta lysa in i mitt hjärta. Tänd på nytt hoppet i mitt hjärta. Så att jag kan ge det till andra. Hoppet om att han som har besegrat döden, han bor i mig. Och han har gett mig det eviga livet. Jag menar, hur länge lever vi här på jorden? Om vi får vara friska och äter hälsosamt, inte röker och inte dricker, alltså alkohol. Ja, blir vi 95 då är det rätt så bra. Några når faktiskt gränsen lite över 100. Jag tror den äldsta människan som dog var omkring 120 någonstans. Men längre än så går det inte. Men de allra flesta har ju ett liv så det är 70-80 år. Men Jesus, i och med att han har besegrat döden, han ger dig och mig som tror på honom det eviga livet. Ett liv som aldrig upphör. Han säger, den som tror på mig ska aldrig dö. Alltså kroppen kommer ju dö, om inte uppryckanden sker innan. Men vi lever i all evighet genom att vi tror på Jesus. Alltså vilket hopp, vilken skillnad till en människa som inte har detta. Låt oss ge detta hopp till alla som bara vill höra. Detta ljuset som kommer in i våra hjärtan, det betyder ju också att vi äntligen begriper vilken övermåttan stor härlighet och vilket fantastiskt arv vi har fått. Om någon advokat skulle ringa dig idag och säga någon rik farbror i Amerika har dött och du ärver 10 miljoner. Hur skulle det kännas? Vi skulle känna oss så rika. Men vad är 10 miljoner mot en evighet hos Jesus? Där gatorna kommer att vara av guld. Förstår ni? Och detta är inte bara någonting som vi får när vi kommer hem. Utan redan nu och här en vardag tillsammans med Jesus. Hans kraft, hans tröst, hans vishet, hans ledning, hans frid. Och vi skulle kunna fortsätta. Vilket arv vi har fått. Detta behöver sjunka ner i vårt medvetande. Så att vi inte går runt och tycker, stackars jag. Lilla mig, jag är kristen. Jag får inte göra som de andra. Tänk vad de är lyckliga. De får gå och festa. Jag måste gå till kyrkan. När de får titta på älsklingsserien så ska jag gå till bönemötet. Stackars mig. Det finns något av detta som djävulen vill lägga ner i oss. Han vill förmörka detta som Herren har köpt åt oss genom det att han dog och uppstod för oss. Vi är medarvingar i den himmelska världen. Halleluja! Och våra hjärtan behöver bli upplysta utav den här himmelska strålkastaren så att vi förstår hur oerhört stor hans makt är. Som är verksam i oss. Vad ligger bakom allt detta? Det är exakt samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. När Alfred Nobel gjorde en stor uppfinning, då small det. Han tog en olja som någon italienare hade upptäckt, nitroglycerin, som var svårhanterbar. Det smällde lite när det inte skulle och så vidare. Han kom på att man kunde blanda det med kiseljord. Om man uttalar det på det sättet. Det vet jag inte. Men det var något sånt. Och då blev det hanterbart. Han lade i sådana här avlånga rör med en stubin. Och nu kunde man använda det för att bygga tunnlar och vägar också i krig. Och då funderar han på vad ska jag kalla detta explosiva, den här kraften för. Och då kom han på, ja, jag kan ju kalla det för dynamit. Och då kanske han tänkte på att ordet som står här, att den kraften som är verksam i oss på grekiska är just dynamis. Men vet ni vad? Alfred Nobels dynamit är ingenting mot den kraften som är verksam i dig och mig. Frågan är nu, jag vill avsluta med den. Vad måste hända så att detta blir en verklighet i mitt liv? Vad måste jag göra så att detta sker hos mig? Och det är ett fantastiskt svar. Ingenting. Du måste inte ens komma hit tisdag kväll på bön för att få del av detta. Fast det är en fantastisk välsignelse att göra det. Men förstår ni? Vi måste inte göra dittan och dattan för att detta ska bli en verklighet i våra liv. För det står ju här i Efesierbrevet att våra hjärtan behöver bli upplysta så att vi tar till oss detta. Det finns, det är redo, det är klart. Jesus har gjort allt detta. Han hänger på korset och säger det är fullbordat. Vi kan och vi behöver inte lägga till en enda liten grej. Vi behöver bara begripa det. Det finns där. Det är en verklighet. Men vi behöver öppna våra hjärtan på vit gavel. Och ta emot. Och bli begeistrade av detta. Bli överväldigade av detta. För det finns där. Redo för dig och mig. Och därför vill jag säga så här. Be Jesus att han öppnar dina ögon så att du äntligen ser och förstår och kan ta emot. Du kanske har svårt själv att ta emot detta, men be Jesus. Det här är också en bön. Paulus, han ber för dem. Så be till Jesus att han öppnar dina ögon, att han öppnar ditt hjärta. Så att sanningens ljus får upplysa dig. Och då förstår vi igen det jag började med. Det Paulus säger till den unge Timoteus. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från döda. Han lever. Halleluja. Tack Jesus. För allt som du har gjort när du dog på korset och där du uppstod påskdagens morgon. Allt som du har gjort, allt som du har skapat och gjort i ordning för oss, det vi inte kunde ha gjort i egen kraft, det har du gjort för oss. Jesus, tack. Tack av hela hjärtat att du gjorde detta för oss. Och att det är en levande sanning idag. I vår värld, i vår vardag. I det vi möter idag, i det som ligger framför oss. Det är ju en evig sanning. Och nu vill jag be tillsammans med mina syskon, Herre, att du öppnar våra ögon. Våra inre ögon. Att du öppnar våra hjärtan så att vi verkligen kan ta emot det du har berett för oss. Att det får påverka hur vi tänker om oss själva. Att det får påverka hur vi tänker om våra problem. Om människorna runt omkring oss. Om vår livssituation. Om vår värld. Att den här sanningen att du har besegrat döden. Att du verkar med samma kraft i oss. Att den verkligen får förändra våra liv.
Vi ber dig, Herre, att du gör detta genom din helige Ande i oss. Amen.